Som sagt, den text som jag har valt för den här söndagen har jag hämtat ifrån första Johannesbrevet och det fjärde kapitlet. Och ifrån vers 16. Och det skriver Johannes så här: Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i världen, eller i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Och om någon säger jag älskar Gud men hatar sin broder, så ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Att hålla ett föredrag eller till och med en predikan om kärlek, det är vi ju lite grann som att förklara varför humor är roligt. Det har en tendens att motverka sitt syfte. Men idag är det ju ändå fastlagssöndagen och temat är kärlekens väg, och det är ju de här texterna är valda för detta, så det är svårt att slingra sig då ifrån ämnet. En sak som jag har lärt mig tillsammans med samma kvinna i 40 år, och det är också en sanning som framkommer ganska tydligt i Bibeln, det är att kärlek är inte en känsla. Man kan känna många saker, många känslor inför kärleken, men kärleken är i sig självt ingen känsla, därför att vi äger våra känslor. Och vi kan inte alltid styra våra känslor naturligtvis, men de är alltid våra till 100%. Vi äger dem, och vi är också därför till 100% ansvariga för vad vi väljer att göra med våra känslor. Så när man väljer att agera utifrån en känsla, så kan man inte frita sig från ansvar och påstå att mitt hjärta tvingade mig, eller min känsla, jag följde min innersta känsla eller så. Och definitivt inte frågan om kärleken heller då. Därför att kärleken är inte detsamma som känslan. Och vore kärlek en känsla, om det vore en känsla, så skulle ju den också upphöra att finnas varje gång vi inte känner oss älskade. Eller hur? Om kärleken vore en känsla, så skulle vi inte vara älskade om vi inte känner oss älskade. Och om vi inte heller känner kärlek till någon annan, så skulle då kärleken inte finnas. Kärleken skulle alltså till sin existens vara helt beroende av vad du och jag för stunden känner. Vi äger alltså inte kärleken, men vi disponerar den. Och det här fungerar ungefär som vi har det hemma i min sons maskinhall som ligger några hundra meter från mitt hus. Där står det en traktor, en Massey Ferguson 595. En underbar maskin. Den äger jag. Den är min. Till 100% är den min. Nu är det finurliga så att min son då, jag har gett honom rätt att disponera den här maskinen. Så han får använda den, och han får köra in höbalar med den, och han får dra upp bilar med den ur diket, och han får lyfta saker med den andra också som ber honom. Det har jag inget emot. Han hjälper andra människor ibland den där traktorn, och det i sin tur väcker väl en del känslor hos folk. De är tacksamma mot honom, beroende på resultatet kanske. Men jag äger tveklöst traktorn fortfarande. Den är min. Vem äger kärleken då? Om inte vi gör det. Det där svaret skulle ju kunna möjligen vara lite förutsägbart då, när frågan ställs från en pastor i en predikstol. Men jag vill ändå svara Gud. Därför att detta kärleken till sitt väsen är någonting utanför oss själva. Den uppfattningen delar ju också kyrkan med andra aktörer i vår bransch. Muslimen säger samma sak. Juden säger samma sak. Bibeln i både Nya och Gamla testamentet är tydlig på den punkten att kärleken just är evig, det vill säga oförgänglig och oförstörbar. Och inom vissa New Age-strömningar som ni kanske har stött på, så säger man ibland så här att Gud är kärlek. Nej, jag sa fel. Inom vissa New Age-strömningar menar man menar att kärleken är samma sak som Gud. Kärleken är samma sak som Gud. Om ni lade märke det till då, så sa ju Johannes nästan samma sak. Alltså Gud är kärlek, sa Johannes. Och vore man lite kritisk då, så skulle man kunna anklaga Johannes för att vara lite anstungen av New Age. Alltså Gud är kärlek, det är lite flummigt. Men det ligger ändå en liten skillnad i att säga att kärleken är Gud gentemot att säga att Gud är kärlek. För Johannes beskriver nämligen inte en känsla hos Gud, utan en handling från Gud. En handling som Gud står bakom. Alltså frälsningen är inte en känsla som Gud går omkring och känner, utan en handling som han har gjort. Motivet till den handlingen är tveklöst kärlek. Och därav konstaterande att Gud är kärlek. Teodicé-problemet känner ni väl alla till här. Det är ju en klassiker. Nej, jag förväntar mig inte det. Men det man brukar kalla det teodicé-problemet brukar man säga, det är det dilemma som finns inbyggt i den kristna tron. Nämligen, hur kan Gud samtidigt vara allsmäktig och kärleksfull samtidigt som världen lider och lidandet finns? Det här är någonting som man kan brottas med, och det har många filosofer gjort. Hur kan Gud vara allsmäktig och kärleksfull samtidigt som det finns lidande? Ta bort ett av de här och du får det gå ihop. Låt säga att han är kärleksfull men inte allsmäktig, då förklarar det ju saken. Låt vara att han är allsmäktig men inte kärleksfull, det förklarar också saken. Vi påstår att det inte finns något lidande egentligen i världen. Ja, men då går det också ihop. Men ta alla tre, så blir det ett dilemma. Teodicé-problemet skulle inte heller vara ett problem om kärleken vore en känsla hos Gud och inte en handling. Det är inte på något sätt ovanligt att män som dagligen misshandlar sina kvinnor samtidigt bedyrar att de är kära i dem. Det är jättevanligt. Män som misshandlar kvinnor gör oftast inte det för att de tycker illa om dem, utan de i någon slags förvriden kärlek vill kontrollera dem. Och de hävdar ofta att de känner en djup kärlek för den de har slagit. Det kan naturligtvis vara sant i fråga om känslor. Men det är knappast övertygande om man vill beskriva vad kärlek i grunden är. Kärlek är inte en känsla. Inte heller hos Gud. Svaret på teodicén då är att Gud älskar för att han faktiskt har handlat och kommer att handla även i fortsättningen. Lidandet kommer att ta slut på Herrens dag. Varför detta dröjer då? Vet vi inte. Men det kanske kommer att klarna. Och vad Gud under tiden känner inför det lidande som vi i den här världen förorsakar varandra kan man lätt föreställa sig. Guds handlande är kärlek därför att Gud är kärlek. Och det som definierar kärlek är att den inte kräver motprestation. Nu ska jag ge mig in i ett riktigt snurrigt resonemang här. Om ni inte är förvirrade redan så kommer ni att bli det rejält nu. Farisén. Ni vet, farisén, han finns ju beskriven i Bibeln, men han finns också runt omkring oss hela tiden och även i mig själv. Det är han som gör goda gärningar för att kvalificera sig till antingen gillande ifrån andra människor eller till och med kvalificera sig till himlen. Hur är det då med honom? Ibland kommer ju debatten upp och så här i samband med bistånd och med välgörenhet och såna här saker. Alltså om jag gör en god gärning och motivet till detta är att jag till exempel ska stilla mitt eget dåliga samvete. Eller förefalla vara en god människa i min sociala gemenskap. Eller inför mig själv. Eller till och med inför Gud. Då är det ju ytterst för min egen skull som jag handlar, eller hur? Och den behövande då som åtnjuter den goda gärningen är ju ingenting annat än ett medel för mitt eget självförträffligande. Och det är ju inte kärlek, eller? Nåja, då kan man ställa en filosofisk fråga i detta. Om en djävul ger en hungrande människa bröd, är detta en god eller en ond gärning? Svaret på den frågan är, det är en god gärning. Därför att sett ur den hungrandes perspektiv spelar det ingen roll huruvida han får bröd av en djävul eller en ängel. För hans del är det enda viktiga att han kan bli mättad. Det är alltså den som är föremål för den goda handlingen som har den enda definitionsrätten på om det här var en god eller ond handling eller om det var en god gärning. Den som gör gärningen äger inte, har inte möjlighet att definiera detta, utan bara den som tar emot det. Det är den hungrande som är domare i det beslutet. Jag ska villigt erkänna att jag ibland med mina faktiskt allt för få goda gärningar i livet har haft rätt så grumliga motiv ibland. Det ska jag erkänna. Ibland har det handlat om att jag vill vara politiskt korrekt. Ibland har det handlat om att jag vill vinna gillande. Jag vill bli omtyckt helt enkelt. Mitt ständigt dåliga samvete har naturligtvis varit en ganska drivande motor i det. Men om jag varje gång då skulle ha på något sätt väntat in min egen rätta känsla av sann kristlig kärlek till objektet, så skulle nog inte blivit så mycket uträttat i praktiken. I teologisk mening alltså, i fråga om frälsningsväg, så är ju farisén en katastrof, eller hur? Men för de fattiga som ändå får del av hans goda gärningar, de lidande som ändå får del av hans goda gärningar, för dem är naturligtvis till välsignelse. Vad farisén har för teologi intresserar knappast den utsatte. Då har vi gått från farisén till filosofen, och för att få ordning på det här tänkandet nu så måste vi vända oss till Jan Guillou, för han har svaret på allting. Tror han. Men i det här fallet tycker jag nog det. Han vet ju, han har skrivit böcker om Carl Hamilton, den här svenska agenten. Han som Sveriges motsvarighet till James Bond, I de böckerna så finns ett begrepp som används ganska flitigt. Det är en titel skulle man nästan kunna säga. Nyttig idiot. Har ni hört det? En nyttig idiot. Va? Vad gör en sån? Jo, det är en person som tror att han gör något riktigt smart. Men han gör saker och ting värre egentligen. Men trots hans misstag och när han gör det här med sån övertygelse så är det då någon annan som, det här, som tjänar på det här. Alltså det är en person som ovetande om att han är fullständigt ute och cyklar ändå åstadkommer någonting positivt i sista änden. Och den tanken då i underrättelsesammanhang, nyttiga idioter ska man inte stoppa va, för de gör nytta. Det är ju Jan Guillou då. Jag vet att frälsningen på grund att jag inte når frälsningen. Jag når inte min frälsning på grund av mina goda gärningar. Jag vet att detta enbart är en nådefull gåva. Och Jesus då? Ja men han hade ju ett val, eller hur? I Getsemane där. Inför korsfästelsen. Alltså det som Jesus känslor bestod av där och då. Det var väl inte kärlek. Eller inte ömhet. Det var ju ren dödsångest. Det kan vi läsa i Johannes evangeliets 17 kapitel inte minst. Men han valde i alla fall att gå i döden för mig och för dig. Det var inte en känsla. Utan det var en handling som gav oss frälsning. Men motivet var klockrent. Och så har det ju inte varit för mig någonstans. Utan i fråga om de goda gärningarna så har jag allt för, som jag då för sällan har presterat vill jag säga. Så har mina motiv ofta varit betydligt grumligare. Men jag har i det ändå i det avseendet kommit i tän att jag får betrakta mig som en nyttig idiot i alla fall i Guds rike. Och jag gör klokt i att begripa att det goda jag trots allt ibland gör kommer min nästa till dels genom mina val av handling snarare än mina motiv. Och om jag skulle välja att avstå från denna goda gärning därför att jag inser att mina motiv inte idag heller är så där kristallklara. Och inte avstå från detta för att då vara sann emot mig själv och till och med inför Gud. För att ingen ska kunna beskylla mig för att vara den hycklare som jag trots allt många gånger är. Så är det också ett val. Som enbart drabbar den människa som behövde mig just där och då. Och då är jag en dubbel idiot. En onyttig sån dessutom. Vi äger inte kärleken alltså. Vi disponerar den. Och förstår vi det så kan vi också förstå att det inte våra att det är våra handlingar och inte våra känslor kanske som bär kärleken vidare till medmänniskorna och till världen. Det var inte Guds känslor som gav frälsningen till världen. Det var hans handling. Västgötan Bengtsson berättade en gång om en bonde i Vara som sa att om kineserna kommer till Sverige då blir det inga påskäll. Och då undrar man varför blir det inga påskäll om kineserna kommer. Jo, därför att de äter upp allt ris. Det borde vara hur det vill med den saken, naturligtvis. Men om Jesus hade gått på magkänsla i Getsemane, om Guds kärlek suttit i Kristi känsloliv den natten, då hade vi inte firat påsk överhuvudtaget. Och det är inte annorlunda oss emellan. Men det är klart att vi vet. Det är klart att vi vet hur kärlek känns. Men de gånger man har stått handfallen och vilt främmande människor, och till och med de som man trodde var ens bittra fiender, för det har hänt, har hjälpt mig bara för att de ansåg att det var rätt att göra det just då. Och varje gång jag har förundrats över det jag sa här om sistens här i predikan, att min fru trots allt är kvar efter alla dessa ord, fast hon har sett alla mina sämsta sidor och förklarar att det beror på kärlek. Och varje gång som jag ställer mig frågan faktiskt, hur Gud kan lova mig frälsning fast jag blir ju inte bättre. Det blir aldrig bättre. Och så inser jag då att det beror inte på att han har missat någonting, utan att han faktiskt älskar mig. Och varje gång känns det så stort att jag faktiskt är tacksam över att jag inte äger den där kärleken, utan bara disponerar den. Vi ber. Herre, tack för din kärlek.